kort bara, stämmer ryktet att det var bar till självkostnadspris på ert bröllop? Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 28 mars när ni hör det här. Men när vi spelar in det här avsnittet så är det torsdag den 24 mars. Det är bara några timmar kvar till dess att Sverige ska VM-playoff semifinala mot Tjeckien hemma på Friends Arena. Och vi har fått sällskap i studion av en gammal landslagsräv, Pontus Wernbloom. Hjärtligt välkommen till Toto Balotto.
Tusen tack för att jag fick komma.
Du är ju dels ny på Betsson.
Stämmer.
En del av värmen och familjen.
Nej, men alltså, vi tog emot honom väldigt varmt. Det känns bra att ha dig i familjen.
Tack så mycket, Thomas. De behöver föryngra lite där. Det var nog därför, tror jag.
Ja, med Fimpen och Jonas Björkman och så vidare. Det är klart att det behövdes en föryngring. En liten generationsväxling.
Det behövdes en rekrytering av någon som det yngre gardet vet vem det är.
Exakt.
Men jag tänker bara att en sån här dag så är ju du framförallt någon jag känner har en stark connection till landslaget. Tänker du på landskampen ikväll? Nu vet ju alla som lyssnar på det här hur det gick i då torsdags, men det vet ju inte vi.
Jag tänker igår bara, var tidlös.
Jag tänker bara på liksom hur du så här, efter karriären och med några års distans till landslaget, engagerar du dig i landslaget?
Nej, det är väl först nu när matchen egentligen startar där jag blir lite exalterad, om man ska säga. Jag går inte runt och tänker på den och ligger sömnlös och tänker på hur Janne ska formera sitt lag. Däremot så tycker jag det är kul, för nu är de ju också rätt roliga att se på. På min tid var det kanske roligare att se på Zlatan än på oss andra, höll jag på att säga. Men lite så.
Kort fråga bara innan vi kliver in i faktarutan som vi ska beta av. Var lugna alla ni som tror att det här är någon annan typ av start på ett gästavsnitt. Men upplever du att det finns en unsamhet eller en missunsamhet i majoritet bland fotbollsspelare som har varit i landslaget gentemot det landslaget man har slutat i? Förstår du frågan?
Jag förstår frågan, och den är faktiskt rätt bra ställd. Jag vet inte riktigt. Det finns väl alltid. Jag hade ju rätt svårt när jag var aktiv, ska sägas, och heja på sitt eget lag när man själv inte spelade bra. Man var av sig så här. Och visst, vi vinner gärna med 1-0 från en sån snespark från deras mittback i 90 då vi spelar pissdåligt.
Men det får inte se för bra ut,
absolut,
utan mig.
Absolut inte. Där var man ju väldigt, där var jag i alla fall i min karriär, och nu i efterhand så kan jag nog faktiskt mer glädjas åt både landslaget då och mitt klubblag Blåvitt.
Men tror du att du är representativ för väldigt många, eller upplever du att andra kollegor till dig som har lämnat landslaget är mer missunnsamma och hoppas att det ska gå dåligt för landslaget när man själv har klivit av?
Jag vet inte, det är svårt att svara på. Jag tror väl det beror väl lite på hur du är som person. Väldigt många har ju mycket empati och sånt där, och där är ju inte jag riktigt, och därför har det rätt svårt. Och nu efterhand är det lite enklare, men just när jag spelade så var det rätt svårt att ta till sig och riktigt unna någon annan. Det har jag alltid haft svårt med hela livet, vilket är en jävla ful egenskap egentligen. Men dessvärre så är den där. Jag tror väl att många i mitt gamla skrå då kan nog vara där.
Vad är din känsla, Thomas?
Nej, men först främst är det halt att inleda ett gästavsnitt med karaktärsdefekter direkt. tycker jag är mysigt. Ja. Men var jag är någonstans vad det gäller...
Nej, men tror du att gamla landslagsspelare hoppas... Alltså, tror du Lustig och Sebbe Larsson och gänget hoppas på VM-avancemang, eller tror att de känner innerst inne att det vore ändå lite gött om de bränner?
Nej, jag tror att det är individuellt som Pontus säger, men jag tror att den absoluta majoriteten ändå hoppas på landslaget. Mm. Det är min känsla i alla fall.
Ja, det tror jag med. Däremot så tror jag så här, typ, ja, men säg när det är kvartsfinal i VM och 94-gänget sitter där.
Jag tror inte
de sitter och hoppas. Nej, precis.
Ravelli alltså, körde ju en sån där liksom enbensparad när England vann VM-kvarten 2018.
Ja, knöt näven och bara, yes, vi är kvar där. Det blir scenen, det blir
Brolin, breakdance. Brolin drog en liten piruett ner i poolen i Sigtuna.
Ja, ja, givet, givet. Däremot tror jag liksom att den här nya generationen ex-landslagare, de är nog väldigt mycket så här supportrar och de har kvar gamla lagkamrater som de stöttar fortfarande. Jag tänker på Micke Lustig såklart, jag tänker på Sebastian Larsson, de som precis har slutat. Däremot får jag vet inte riktigt, men det kanske du kan svara på. Marcus Berg känns som en missunnsam jävel. Jag hörde honom i Olof Lund här. Han pratade om att på min tid, då spelade vi för laget snarare än jaget.
Jag tror nog han lät
det fanns en liten peak där, liksom, att den nya generationen spelar för sig själva och sina egna kontrakt. Nu sa han inte exakt så, men jag hörde att det var det han menade.
Nej, men jag tror det kommer väl med åldern också, man blir lite sådär grinig. Och, ja, men man blir det, och man blir det rätt snabbt också när man lägger av, tycker jag. Jag är själv där. En taxichaufför förstörde hela min morgon när han var 3 minuter sen och lätt.
Vi kan höra det.
Nej, jag gav han en blick bara. Jag förstår ju att han gör sitt bästa givetvis, men så men
ja,
jag
kände du bränd i dobbarna liksom.
Ja, när han nej, men han drog av något så där, men vi hinner. Ja, jo, det får vi hoppas liksom.
Det får vi fan göra. Hörrni, nu kliver vi in i faktarutan. Vi frågar och du svarar.
Ja,
fullständigt namn.
Pontus Anders Mikael Wernbloom.
Ålder.
Ja just det, var på skånska, det var svårt att förstå.
Du kanske hörde att jag försökte imitera Olof Lund som alltid säger så i sin podd.
Ja, jag har varit med där. 35.
Hur skulle din bästa vän beskriva dig?
Generös tror jag. Hoppas jag i alla fall. Det kanske var mer vad jag hoppas än något annat.
Var är hemma för dig?
Nej, det är väl där man sist satte sig. Jag har haft många hem de senaste åren och min fru är härifrån, men det är väl Göteborg. Någonstans ändå, får jag säga.
Var har du trivts bäst respektive sämst i karriären?
Ryssland var grymt. Framförallt när vi la om logistiken efter ett par år där, så blev det riktigt bra. I början så satte vi oss bara i en lägenhet i mitten av stan utan att tänka något vidare på det. Och då satt man i trafik hela dagarna i princip. Och när vi la om det och jag skrev ett nytt kontrakt, och sa i princip ja, om jag får det i huset då skriver jag på det här kontraktet.
Hade du spanat ut ett hus då?
Nej, inte jag.
Nej, frun hade.
Ja. Ja. Och då var det så att det löste dem, och då blev det hur bra som helst. Det var inhägnat område, det var vakter och det var allt möjligt. Så då blev det hur bra som helst.
Hur stort var huset?
Ja, det var på 500 kvadrat någonting. Så, ja, högt i tak och sådär. Så man kände sig som en sån...
Ryskt palats.
Ja, lite så. Så det, då kände man, då mådde man som en gud faktiskt.
Tyckte du att det var rätt eller fel av Helsingborg att kicka Sören Kratz efter dennes förvisso alldeles för långa men också fullt begripliga ärevarv på Söderstadion 2002?
Jag tyckte att det var rätt. Jag kommer ihåg det. Jag tycker fan att det är rätt. Nej, men man får inte göra så. Alltså det är... Thomas håller med. Oskrivna regler.
Nej, men jag tänker också, i och med att du har ett stort supporterhjärta till IFK Göteborg, ibland har vi haft folk i den här studion som liksom kanske inte håller på ett lag starkt och har varit i en klubb där man liksom verkligen har tagit med sig de känslorna för klubben vidare, och då blir det lättare att resonera. Men livet är inte alltid så. Alla frågor är inte alltid enkla att resonera smart kring, utan ibland är det bara känslor, och fotboll för mig är väldigt mycket känslor.
Och det har varit väldigt många gäster i den här studion som har suttit på din stol och sagt å ena sidan och andra sidan i den här frågan.
Så fräscht.
Så att det känns befriande att någon tar ställning.
Sparka den jäveln.
Helt rätt.
Vad lägger du pengar på?
Paddel just nu.
Ja, det är dyrt.
Så in i helvete. Mm.
Men du har väl för guds skull inte liksom i pipen att du ska öppna någon hall? För det tåget har gått, Pontus.
Nej, jag vet. Och nu är jag ju dessutom kollega med Björkman. Så han var först ut, och det känns som att han har slaktat marknaden.
Han håller i och för sig på att öppna och bygga, kanske man ska säga, paddelbanor på Maldiverna. Så det är väl där du får haka på då?
Ja, det hade varit fint.
Mm. Ja. Hasse Backe bygger i Dubai.
Ja, såklart. Mm.
Så den marknadsandelen är också tagen.
Vad finns det kvar då?
Vad finns det kvar?
Ja du, ja. Det är väl...
Får bli med rugby. Jag vet inte, i Mexiko.
Exakt, jag vet inte hur det är i Nordamerika. Ja. Jag vet inte hur det är i USA.
Men, jag säger det, haka på rugby där, det kan bli något.
Ja, jag vet inte om jag och Ragge ska göra business.
Nej, vad har ni för relation, du och Ragge?
En otrolig relation, inte längre kanske, men när vi var i Blåvitt, det var en fantastisk människa. Vi skulle upp till Stockholm en gång, så åkte vi med min gamla så här Kia Picanto, de är inte större än en sån. Ja, men som ett Coflex-paket. Mm. Alltså, krockar du med den, då är det över. Och då kan du krocka i 50. Satt vi på vägen upp och jag hade opererat knät precis, och så närmade vi oss Jönköping. Vi hade kört förbi Jönköping precis.
Förbi
och...
trollet eller?
Ja, precis. Ja. Så vi kom liksom längs med Gränna nästan, och så fick vi stopp på bilen, och den var ju liksom, det var en dålig bil. Den kostade inte alls mycket. Ja. Men den tog oss dit vi skulle, tänkte vi. Men visst, vi fick stopp där och så fick jag ringa bilfirman och de bara, vad är ni? Vi bara, ja men vi vet inte riktigt. vi var helt ärligt. Ja, men vi kunde inte helt säga vad vi var. Det fanns ju inte... Fan vad gammal jag låter med. Det är appar och sådär.
Du googlade inte bara din position.
Vi ser havet i alla fall.
Ni såg vätten.
Ja. Okay. Bra kille. Rolig, fantastisk människa.
Dels att liksom blanda ihop vätten med havet. Och dels också tro att någon ska kunna lokalisera er på att ni ser havet.
Som den här gamla Telia-reklamen. Ni får hitta mig. Nyckelperson på företaget. Springer runt i skogen. Klassiker.
Jag vet inte, susar över mitt huvud.
Nej, jag vet exakt. Det gjordes bättre reklam förr också.
Ja, exakt. Nu får ni fan hitta mig. Jag är nyckelperson på företaget.
På tal om att komma sent, Ragge och bilar då, så får man ju säga att han gick upp sig vad gäller bilmodell. När Ragge var med i den här podden för några år sedan, då var han 45 minuter sen. Och så undrade vi varför han var 45 minuter sen och hade med sig sin son Noah. Och då så sa han bara, ja, men du ser väl vad det är för väder. Då var det snöslask. Jag kör inte Aston Martin i slask. Så att vi har fått ta oss hit på alternativt sätt.
Och grabben kunde då inte köras till skolan.
Exakt. Så Noah fick vara hemma från skolan. För att Aston Martinen rullar inte i slask.
Som man gör.
Exakt. Okej, vilka språk behärskar du?
Engelska och svenska.
Försökte du det ens på holländska, ryska och eller grekiska?
Nej.
Och det var liksom ett aktivt val, eller är du bara lat, eller är du liksom...
Ja, men både och. Man är väl uppe i sig själv när man är ute någonstans. Det enda man tänker på är att spela fotboll, och visst. Det är lite problematiskt det där med att lära sig språk också. Dels är jag inte så jättebra på det, ska sägas. Och dels så ska du lägga ner rätt mycket tid, och så måste du våga. Och är det någonting jag är rätt dålig på, vilket man kanske inte alltid tror när man... Det är att jag är inte så bra på att ge bort mig in public. Så här. Vi hade Emir Bayrami till exempel. Han var ju en sån som jag aldrig trodde skulle lära sig holländska. Men det tog ju typ 2 månader, så pratade han flytande. För han var ju grym på det. Han sket i vad han sa, att folk garvade åt henne. Det var helt fantastiskt. Där är jag helt tvärtom. Utan att bli bortgjord över någonting man inte kan, det är hemskt tycker jag.
Heller inte säga någonting än liksom säga någonting fel grammatiskt.
Ja, precis. Och så kan man ju alltid luta sig till engelskan då. Och i Ryssland var det rätt gött. För då pratar man ju bättre än 99% av laget och tränaren. Och vi hade dessutom en tolk på ryska när det väl krävdes, så det var rätt lugnt där.
Men var det liksom på nivån att du inte ens lärde dig passa, skjut, jo, höger, vänster eller?
Jo, men givetvis, det kunde jag. På fotbollsplanen var jag ju tvungen att hjälpa dem, såklart. Och det var även grekiska då, den lilla tiden jag var där, och holländska. Så det fick man ju använda sig av, men sen var det ju rätt mycket internationella spelare.
Har ni sett den här videon på, vad heter han, gamla Milan-spelaren, Kisuki Honda? Han sammanstrålar med någon annan spelare i ett kinesiskt lag. Och så vill då den här lagkamraten veta, vad heter passa på japanska? Och så svarar Honda, det heter passa, eller pass. Nej, men vad heter det på japanska? Ja, men det heter det. Och så står de liksom, alltså det blir den här... alltså Hassan-pizzerian.
Ah, ja.
Alltså de pratar om samma sak med varandra. De fattar inte vem det är som driver samtalet. Rolig minut. Vilken tv-serie ser du just nu?
Succession.
Vilket eller vilka lag håller du på?
Ja, det är ju sorgligt. Det är ju Philadelphia i hockey, Blåvitt i fotboll, och så har jag väl börjat luta lite åt United nu, mest för att grabben håller på dem, så det blir liksom att man tittar på dem och då liksom engagerar man sig och blir, ja, man blir arg.
Men hur gammal är grabben?
11 i år.
Hur kan man ha landat i Manchester United under de här senaste 5-6 åren? Men
det här gillar jag, va? Det här gillar jag. Jag tänker att alla kids idag håller på City, PSG, alltså de stora lagen, Barca, Real och så vidare. det ger någon slags hopp om mänskligheten, tycker jag, i det lilla.
Att smågrabbarna väljer pissgäng.
Ja, men börjar hålla på lag som ja, går dåligt just nu.
Ja, han var lite så här Brentford bandwagon ett tag också där, så det var, det gillade jag också såklart. Men jag gillar, det är det som är det fina med supporterskapet, inte bara med han då, men det är så här, man vill ju inte att det ska gå för bra heller, för att, jag är sån person så att jag tycker inte om när det går för, jag gillar, om vi bara tar Flyers då, som är ett väldigt bra exempel, det är så här, rätt skönt när det går åt helvete och allt, alltså så här, de kan ändå inte åka ur, så det, jag liksom bara behöver hata på dem, och det är också en form av energi att hämta, man behöver det där lilla grället, för man, annars är det rätt bra livet ju.
Man får ju med sig mer i livet av att det inte går bra hela tiden än att det liksom, alltså det var väl Erik Niva som sa det givetvis i någon intervju, att det absolut sista jag skulle göra som förälder är att sätta på en Barça-mössa på min lilla son och säga, vi håller på Barça, vi vinner alltid. Det är liksom, det är det sämsta man kan göra för en människa.
Men jag tänker på alla de, till exempel Liverpool-fansen nu de senaste åren. Jag tror inte att de är lyckligare än vad de var innan. Rent, alltså livskvaliteten för dem är inte lika bra nu som den var förut. För då hade de ändå någonting...
Att sträva,
ja, nu är de ju där. Nu är det bara vinna och de är bäst hela tiden och allting de gör blir jättebra.
De har ju också hamnat i ett segment av fotbollsklubbar ute i Europa. Alltså man jämför dem med helt andra typer av klubbar idag. Och de får en annan typ av skit liksom från motståndarsupportrar jämfört med tidigare.
Det blir också en ny typ av verklighet där man i Liverpools fall måste vinna för att allt annat är mer eller mindre ett misslyckande. Så då blir det ju en sån jävla press. Alltså jag tror att det mer blir en lättnad och en press snarare än en glädje av en vinst.
Ja, precis. Och det, så är det verkligen. Och jag tror inte att man liksom... Det är skönt och inte att de lagen ju ändå tittar på ofta inte vinner.
Nej, för det gör de ju sannoliken inte alltid. Blåvitt går ju sådär.
Ja, det har ju inte börjat än, men det har väl inte sett super ut än.
Då summerade vi Allsvenskan 2022 plötsligt med mening.
Men du har tron.
Ja, för fan, det är topp tre.
Du har sagt topp tre hela vägen.
Ja, det är topp tre.
Vem är din gubbe historiskt genom alla år i Flyers?
Nej, det är nog Claude Giroux, och nu blir han ju borttradad häromdagen. När man inte trodde att det kunde bli värre så tradade de bort kanske den enda anledningen till att jag en gång började hålla på dem.
Jag går ju tillbaka så långt med Flyers att jag hyser ömma känslor för Micke Renberg.
Ja, snyggt. Fast han var ju bara medpassagerare till de andra två egentligen. Han fick nog rätt mycket cred där för vad han var.
Men ni vet grejen med Micke Renberg. Kan du ha med dig in i hockey-toto här framöver? Mm. Han vägde vad då? Vad vägde Micke Renberg?
Pontus? 103.
Han vägde 100 kilo. Ja. Blankt. Ja. Det var liksom i alla år. Ja. Micke Renberg, vikt 100.
Ja. Det är snyggt. Det
finns så jävla rent. Något rent i det.
Vem var din blåvitt gubbe? För jag tänker att du har väldigt mycket liksom Champions League blåvitt. Det var ändå ett lag som du såg upp till och som du drömde till.
Ja, visst. Nej, men jag växte upp, vad ska man säga. Det var lite för tidigt där direkt i början med 96. Där började man riktigt intressera sig då. Och då var det ju Alexandersson, Andreas Andersson, så får man inte säga, men han var jävligt bra i blåvitt. Ja, det var han. Sen blev det som det blev där. Men det är något annat. Men Håkan såklart, när han spelade. Men de var så jävla, alla var så jävla bra. Liksom. Mm. Och så gjorde de ju rent på svenska marknaden, tog in Christian Karlsson till och med. Så. Mm.
När du tänker på Zlatan Ibrahimovic, vad tänker du på då?
Att det är vår största spelare genom tiderna.
Hur ser er relation ut?
Vi har väl ingen relation nu efteråt, men när vi spelade så var det ju...
Känns som att ni hade ett bra vibe när ni var
ja,
i landslaget.
Ja, alltså jag gillade ju Zlatan som fan, för jag tyckte att mer än så här, man ville sätta sig in i hans situation, att nu får du åka och spela med oss, fy fan vad hemskt. Och så här, jag längtade till landslaget, men jag kan inte tänka mig något så här, om nu ska jag åka och spela med Zlatan, nu ska jag åka och spela med Pontus. Liksom. Det är, att lägga den i vågskålen, det är så här. Det är nog tufft tror jag. Och så, det så här, när det går bra givetvis då får han ju all cred, vilket när du är så bra så blir det ju så. Och när det går dåligt så får du all skit. Och att
men
det...
lite att förväntansbilden är så otroligt hög. Vi pratar om Liverpool. att det blir tillsammans med Zlatan.
Ja, precis.
Och när han ska lösa saker.
Ja, och när han var i sin absoluta prime, om vi ska säga så, då var han ju helt fantastisk. Och det var ju synd att han inte kanske kunde få riktigt den uppbackningen som... inte som man kunde förvänta sig, men som man kanske hade velat.
Nej, men så här med några års distans, för jag menar, du har ju inte varit en del av landslaget på ganska många år, och det är ju ett annat typ av landslag som Zlatan nu återigen är en del av än det landslag han under många år var frontfiguren i och som du tillhörde. Kan du känna att liksom det blev ändå i stora drag fel med hur liksom Zlatan skulle göra allt och allt skulle gå genom Zlatan? Några spelare har ju liksom gläntat på den dörren eller öppnat det locket och sen så mer eller mindre tagit tillbaka det man sa om det, för att nej, alltså det var kanon. Men jag menar, vi alla som tittade på såg ju att lösningen kanske inte alltid heter Zlatan, och att vi andra 10 spelare, vi kan ju faktiskt också göra någonting här kollektivt.
Jo, men så är det ju alltid. Vad ska man säga? Om vi bara drar det snabbt då. Man spelar ju fotboll 11 mot 11. Det betyder att du 11 spelar mot de andra 11. Att han är överlägset bäst, det är ju det ingen som säger någonting om. Däremot så kan det ju bli... Det är ju svårt liksom, när du har en spelare som är så jävla bra och blir någonstans, alltså den som alla söker hela tiden. Då blir det ju också att man själv inte alltid spelar på det sättet som man själv kanske är. Nej. Och det är problematiskt. Jag tror det är ännu värre om du är tränare och så vidare. Om du någonstans är, hur får vi honom involverad hela tiden, fast ändå inte hela tiden. Alltså så mycket som möjligt, och hur maximerar
honom. Så spelare växer runt snarare än att...
Ja, och så är i de bästa världar så har du Zlatan varit inne i mittfältare. För det är någonstans där du bygger laget kring. Men nu är det att du bygger hela laget kring en forward. Kan jag tycka ibland, det blir, de lagen får lite problem ofta, och det är inte bara det svenska landslaget som hade problem. Vi tog oss till mästerskap och sådär, men vi var ju aldrig särskilt, vi var ju rätt tafatta när vi väl var där, så vi var aldrig riktigt nära de åren jag var med i alla fall. Det är lite problematiskt när du har en så, inte problematiskt, det är ett angenämt problem, men det är rätt svårt om du inte har spelarna runt omkring som vi kanske inte hade på den nivån som han var.
Men upplevde du att han trivdes i den rollen och den rollfördelningen kanske framförallt som var under Hamrén-åren, eller fanns det liksom ett missnöje och frustration även hos honom?
Jag tror att han måste så jävla svårt, eftersom att det var riktigt hans perspektiv på det. Hade jag varit i hans situation, det är väl ända man någonstans kan uttala sig från, så hade jag varit, som jag sa innan, han kommer tillbaka och så står jag där på träningen. Normalt sett, han var Xavi och Iniesta liksom, när han väl var där, alltså om vi ska dra det dit, så det är klart att jag tror att det är svårt att gå ner en nivå som man ändå gör varje gång han kommer till landslaget.
Men han verkar ju trivas väldigt bra nu. Alltså när han har en ny roll, och det är en, vi har pratat väldigt mycket om det, alltså det är mindre dräpande Zlatan i boxen, men en, ska jag säga, mer av en lagpappa och en ledare.
Aset Zlatan is no more.
Ja, men i alla fall mindre. Alltså vi har ju sett tendenser av Aset Zlatan, Lukaku till exempel i Milan Inter för ett år sedan, men mindre och mindre as, mer och mer lagpappa som har roligt. Jag har sett bilder nu från landslaget att folk flockas lite runt honom, man skrattar med Zlatan. Och det är han som någonstans håller låda. Sådär.
Ja, och sen så har vi kliat oss lite i huvudet för att det där också har tagits uttryck att han har passat och sökt passning snarare än gått på avslut själv när han har haft mer eller mindre 50-50-läge i boxen, och att det bara känns märkligt. Vad fan, du är Zlatan Ibrahimovic. Dräp bollen, dunka in den i nätet. Vad fan ska du hålla på och liksom söka snett inåt här för? Och att det kanske liksom också, ja men... Man får inte ut max av Zlatan i det. Men å andra sidan så håller jag helt med dig, för att det laget som Zlatan kommer tillbaka till nu är ju också ett, på ett helt annat sätt, fungerande kollektiv. Där han snarare kan gå in och krydda och höja laget med spetsegenskaper. Men det funkar utan honom. Snarare som jag upplevde det under många år under Hamrén, så var det liksom, ja, med Zlatan så har vi det här. Utan Zlatan, det är ett helt annat lag. Vi spelar en helt annan fotboll då. Att det fanns en jävla problematik i det.
Ja, det är ju svårt. Jag vet inte om det riktigt beror på att Zlatan, att det kanske är ett litet kvalitetstapp från hans sida nu, och de andra liksom, att du möts någonstans på mitten kontra vad det var förut, och för då var ju han absoluta världstoppen. Och där var ju ingen utav oss andra, om man ska säga så. Nu tror jag väl kanske lite nu på ålderns höst här att han har förstått och kanske inser, samtidigt som det laget som är nu har ett par riktigt vassa spelare i Kulusevski, Isak, Emil och så vidare, så jag tror, och Lindelöf, de har ju liksom tagit ett steg, så de har ju börjat närma sig Zlatans kvalitet, och om de inte, de kanske är på samma nivå, om inte förbi nästan många av dem. Och då tycker jag att då blir det nog lite enklare. Själva dynamiken blir ju rätt enkel då. Om man säger, om man inte har en som sticker ut väldigt mycket, så blir ju den dynamiken väldigt enkel i alla fall. Hur man, jag tror det är enklare för Janne att kontrollera ett sånt lag än vad det var för Hamrén, och kontrollera då en superklar superstjärna i laget.
Mm. Finns det någonting konkret som du kan liksom klä i ord som förklarar vad som gjorde Zlatan så bra? Eller så pass mycket bättre än er andra?
Men det är ju liksom att han är, alltså han är ju stor så in i helvete, och så är det liksom, det är bara muskler, jag vet inte, det är så här genetiskt galet liksom. Det är som framtaget ur ett labb. Och så är han snabb också. Då tänker man ändå att han är ändå lite seg liksom. Och så ska man in på honom. Visst, han trycker undan. Det är så. Men så är han lika snabb som den minste spelaren i fötterna, och hur han flyttar bollen. Det är så. Okej, vad gör vi nu då? Ja, vi måste ju hopptackla liksom, och så hoppa bollen och så hoppas att vi kommer undan, att han inte blir. Alltså, det går inte att spela en mot en mot honom. När han var som allra bäst, ska sägas. Mm. Och då är det, nej, det är bland det mest imponerande jag sett. För jag tycker ändå att jag brukar kunna trycka till folk när jag väl spelade själv. Men han var så, han la ut benet. Det var som springa in i betong. Han flyttar på det hur enkelt som helst.
Men just det tycker jag han kanske har varit ödmjuk inför sig själv och utvecklat de senare åren också. Just det felvända spelet, att hålla i bollen. För det tycker jag vi har saknat lite i landslaget. Även om Mackan var bra på det, men just att kunna skicka upp en stor stark nia som bara håller i bollen och laget flyttar upp. Berg.
Ja. Ja. Nej, jag vet inte. Jag vet inte vem du är Mackan med.
Jaha. Nej, jag vet inte. Pontus sitter här. Han är Mackan med Mackan Berg.
Ja,
men... vi pratade om Marcus Berg tidigare, så det känns som han har blivit bara Mackan i det här avsnittet.
Ja. Visst. Fortsätt.
Nej, men just jag tänker också på de här två matcherna, förhoppningsvis då, när vi sitter här på måndag. Men att man har det alternativet nu också. Men jag har sett det i Milan, att han verkligen utvecklat det. Det går inte att ta bollen av honom. Det är en sån här go-to-match mot Koulibaly i Napoli, som är en av de kanske till och med starkaste, fysiskt starkaste med Van Dijk-försvararen just nu. Där han bara tar bort honom. I just det felvända spelet, i duellspelet.
Ja, det är ju helt otroligt. Jag kommer ihåg när man själv satt och tittade på honom när han var i sin absoluta prime. Då, om du tycker att han är bättre på det, men jag kommer att skicka ju Materazzi och Chiellini och de här som vantar. Liksom. Det är inga småkillar vi snackar om här, utan det är de starkaste i världen, och han skickar ju bara iväg dem. Så.
Sista Zlatan-frågan bara. Är du förvånad över att han still going strong? Att han liksom pushar 41 och fortfarande slåss om Serie A-titeln och är en del av landslaget?
Nej, inte alls egentligen. Han är väl ett unikum. Ja.
Våren känns av. Fotbollens hetaste period är ju här, och med den såklart också våra vänner som inte bara stolt sponsrar Toto men också världsklass fotboll. Jag pratar om Heineken 00 alkoholfri. En riktig våröl om ni frågar mig. God i munnen, svalkande och en perfekt vän att hålla i handen när man till exempel kikar Champions League, eller varför inte Europa League, Women Champions League och Dam-EM som de är huvudsponsor till. Heineken 00 alkoholfri. Cheers to all fans. Ni har väl inte missat att vår sponsor Lavazza har lanserat fyra ytterligare smaker under samlingsnamnet Espresso Maestro. Och det är en kapsel för Espresso, Classico, en kapsel för Lungo och en kapsel för Ristretto samt en kapsel som är helt koffeinfri. Den ger till mina barn. Det är ett tips för alla er där hemma som har barn som gillar kaffe. Och ni känner att det blir lite fel, vilket det är, att ge koffein till barnen. Classico som sagt, en kapsel för en enkel espresso. Det är precis som namnet låter, klassiskt. Ristretton, det är ju liksom kaffet för italienarna, va? När de ska ha en espresso så vill de ofta ha en ristretto. Det är en liten stark jäkel. Och den är ju grym att servera till sina gäster ihop med efterrätten till exempel. Lungon då, kanske lite mer svenskt. Den lite längre varianten att sitta mysa med när det fortfarande är kallt och jäkligt där ute. Lavazza, det är alltid från böna till kapsel. Alltså att tillreda en espresso hemma, det innebär att man behöver en maskin som kan bygga upp ett visst tryck. Och sen så behöver man köpa finmalet espressokaffe. Eller då ha en kvarn hemma som man kan skumma mjölk. Och det kräver ju sina skills. Ett kapselsystem däremot, det hjälper dig att vara barista på hemmaplan, va? Och kapseln är framtagen för att man ska kunna tillreda den perfekta espresson. Det är enkelheten här, va? Lavazza tummar aldrig på kvaliteten och resultaten i koppen. Du kan vara helt trygg där hemma att du får en perfekt kopp kaffe. Morgon, lunch, eftermiddag, eftermiddagen, spelar ingen roll. Lavazza finns där alltid oavsett vad det är för kaffe du vill dricka. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Toto Balotto är sponsrade av Max, Sveriges godaste burgare. Hörrni, jag rullade in med tjejerna på en Max drive-thru här för en vecka sedan efter en fotbollsträning. Jag tänkte, jag ska överraska dem lite. De var hungriga, de hade spelat i kallt väder och precis innan Slagsta. Har ni koll på Stockholm eller? Ja, men det är söder om stan. Då tog man bara till höger och så rätt in på Max. Och då sa jag då till tjejerna, vad vill ni ha? Ja, men då har man ju sina favoriter. Och ni som lyssnar, ni har också era favoriter. Men då tvingade jag tjejerna. Det var inte så svårtvingat. Men nu sa jag att den här gången när vi åker in på Max, då är det bara en burgare som gäller. Och den gäller för alla. Det är Pepper Jack and Chili. Och vad är nu det? Ja, men ni som inte har sett den eller hört om det, så är det alltså Max nya kampanjburgare. Och den kommer man kunna äta mellan den 17 mars och den 19 maj. Givetvis används det legendariska friskobrödet och emellan de här goda brödskivorna så finns pepper jackost, picklad röd chili, sweet onion, sallad, chili majonnäs. Ja, gott va? Det enda mina tjejer fick välja på, det var om de ville ha svenskt nötkött av högsta kvalitet, grillomi eller en plantbaserad plant beefen. Och jag märker att plant beefen, ja men den växer. Det var faktiskt 3 av 5 som tog plant beef den gången. Hur som helst, resultatet då? Var den för stark? Var det någonting som var konstigt? Vad tyckte tjejerna om den? 5+! Jajamensan, alla älskade den. Så testa du också. Mellan 17 mars som sagt och den 19 maj så finns Pepper Jack and Chili att käka. Vi säger stort tack till Max som är med och möjliggör Toto Balotto.
Är du för eller emot pyroteknik?
Oj.
Fan vad besviken jag är på att du ens tvekar. Det känns som att du genom din karriär har gått igång som fan på när det brinner bengaler på läktarna.
Jo, det är klart. Visst, när jag spelade då var jag för det. Men det är så här, jag har så svårt att gå igång på smällar och att det brinner och sådär. Jag vet inte. Fan vad gubbig jag låter.
Ja, det gör du faktiskt.
Ja, ja jag vet. Jag tar det då.
Ja, men dels så finns ju, alltså det finns ju en väldigt rotad och härlig pyrohistorik i Göteborg, men jag tänker också Grekland,
alltså
matcherna
galet,
mot Atenlagen, alltså det måste ha brunnit satan och varit en jävla liksom upppumpning inför matcher som gynnade dig som spelare.
Ja, jo visst finns det ett element där som är kittlaren såklart när man spelar och eldar på en lite, men samtidigt jag tyckte det var lika bra när de skrek och väsnades.
Så vi landar i ett emot här.
Ja.
Otroligt. Vem, vilka eller vad hade du på väggen i pojkrummet?
Fernando Hierro. Raul. Vadå? Hierro. Vilken fantastisk
spelare. Det var oväntat
första namn. Otrolig Hierro. Jag tror att jag hade Jeremy också, kan du ihåg han?
Ja. Herregud. Ja.
Han var underskattad.
Ja, det är nog rätt adjektiv kring Jeremy. Men Fernando Hierro, otrolig. Mm. Alltså hans målskörd under karriären. Mm. Man häpnas alltid. Mm.
Jag tror han gjorde hattrick sista år i Real Madrid. Det var någon hörna, en frispark och en straff. Tror jag. Mm.
Vilken är din absolut fetaste fotbollsupplevelse?
Det är nog när vi vann SM-guld med Blåvitt ändå. Det var något speciellt såklart när man är från staden och sådär.
Alltså jag håller din första... Det kanske inte var de första orden. Men din sägning att nu ska adress ändra till Park Lane som en av de mest välformulerade och liksom spetsiga kommentarerna till hur det här ska firas. Som jag upplevt i svensk fotboll.
Det kommer inte ens jag ihåg. Jag var däremot på Park Lane för 2 veckor sedan. Det var lika helt otroligt.
Du var så hemma.
Ja, helt otroligt jag hamnade där. Jag var definitivt äldst på stället jag var.
Men när jag då fräschar upp ditt minne, ja. Minns du sägningen nu?
Ja, nu när du säger det så absolut.
Kan du också själv känna att det där var fan, det var spetsigt sagt?
Ja, lite bjucket också.
Men är det inte så här i ett här i ditt liv-segment och bilder från ditt liv då tänker jag på, så är det när du firar SM-guld på planen med en Wiseman-tröja. Det är ju, alltså så ser jag Pontus Jansson, så ser jag Kim, klipp där.
Nej, det ska de ha ju. Arrogansen hos Wilbacher.
Vad
blir han lack nu på mig.
Vad fan var du hette igen?
Nej, men det är ju en klassisk bild.
Ja, det blev ju det. Det var inte så smart heller. Vi blev ju
strikt. Varför då?
Nej, men det var ju egentligen det var inte min mening så. Sen blev det vad det blev. Jag kommer ihåg Håkan, så det var fan har du på dig när vi kom in i vad är det? Jag fick den här. Då strippade jag mig på kläderna och någon var schysst nog och gav mig en t-shirt. Och man var ju ja,
men 22 det är ju dina supporter också.
Ja, jag visste det så. Nej, det var väl en rolig bild sådär efterhand. Sen är ju det vad det.
Mm. Men håller du det då högst för att det var med liksom ditt blåvitt och det var den första titeln, eller är det så att det aldrig blev större sen? För du spelade ju ändå i stora lag i de respektive länderna du var i och vann tunga titlar.
Ja, men där var det ju med polarna på ett annat sätt från staden där jag kommer, som jag hade växt upp med. Och som, nej, efter det blev det sig inte riktigt likt, om man säger, de andra titlarna som kom sen. Visst, det var roligt och så. Det var nästan lite mer att vara så här, i CSKA framförallt, då var det ju lättnad, för där var vi favorittippade hela tiden. Mm. Så det var mer så här, men då hade man gjort jobbet och alla någonstans drog direkt efter. Det var ute i flygplatsen och åka på semester, det var inte mer så. I Göteborg firade vi en vecka och sen så åkte vi på en vecka till utomlands, så det var liksom, då var vi polare.
Men rätta mig om jag har fel, för att när då Pauk vann ligatiteln för första gången på skitlänge, så var väl du också skadad stora delar av den säsongen?
Ja, precis.
Gjorde det att man inte liksom kände sig så delaktig?
Ja, givetvis. Ja. Alltså, det är väl lite som vi pratade om i början. Det är inte att man är missundsam, men man känner inte att man riktigt är med. Man har svårt att få den där glädjen.
Jag tänker på hade du spelat alla minuter av den ligatiteln, så hade du väl förmodligen kanske upplevt den titeln och det firandet som någonting enormt. För jag misstänker att det var liksom party 3 veckor i Thessaloniki.
Jo, givetvis. Absolut. Det kanske är så. Sen så blir man ju luttrad, ska man inte säga. Men det är klart att det är roligt att vinna. Men och så hade jag ju turen att få göra det. Men i Göteborg var det också första gången man vann. Liksom, och då var du ung och du var så här, inga bekymmer. Man har ingen bakfyllångest direkt. Utan det kom ju med åldern liksom. Mm. Och i Grekland då, absolut, där spelade jag inte sista halvåret. Jag kommer inte ens hur det var att spela fotboll. Och så vinner man ligan, visst, man får en medalj runt halsen och allt i svinbra. Det var ju roligt såklart, men inte alls på samma sätt när man inte är delaktig. Det får man nog vara ärlig och säga.
Jag tänker bara när vi nu är på SM-guldet 2007 med Blåvitt, så kom ju du fram som en, i alla fall i mitt huvud och i min känsla, som en annan typ av spelare än vad du sen liksom kom att bli. För att när du kom upp i Blåvitt, så det gjordes ju poäng på löpande band och det var nästan liksom släpande anfallare och dundra in i boxen och det var liksom, ja men Pontus Wernbloom, han gör väl 9 plus 8. Och sen så när du väl hade liksom satt dig och etablerat, då först blev du någon typ av liksom mer defensiv mittfältare, sittande mittfältare som snarare hade glidtacklingar och hårda dueller som adelsmärke än att du gjorde massa poäng. Var det liksom fel bild från början, eller blev du så att du blev en annan spelare senare i karriären?
Jag tror att det har rätt mycket att säga nu. Om man ska summera sin egen karriär, jag kunde aldrig spela i 4-4-2. För det krävs rätt mycket att vara inne i mittfältet och spela det. Du behöver vara bra på allt.
Fel lag du valde då med Blåvitt och landslaget.
Ja, precis. Nej, men exakt. Det var ju delvis därför jag säkert aldrig spelade särskilt bra i landslaget, om man ska vara helt ärlig, och i Blåvitt. Om vi ska vara helt ärliga, så spelade jag nästan aldrig in i mittfältare. När jag kom fram, absolut. Men sen efter ett tag, då var jag ju petad och så kastade de upp mig på topp och då gick det bra där. Och då tror jag att det var ju en annan fotboll på den tiden. Det var mycket inlägg. Det var inte som nu att man slår inlägg på marken, utan där var det liksom skicka in den, och där var jag ju rätt vass i det spelet. Och så tog jag mig utomlands och då fick det bli att jag fick snurra lite på det. Där spelar man ju 4-3-3 när jag kom till Holland. Mm. Och sen när vi väl kom till Ryssland då var jag ju bara nummer 6. Då fick jag ju inte gå utanför cirkeln i princip.
Det var, ser vi dig i ytterzon, då är det straffrunder imorgon.
Ja, precis. Nu ska vi inte dra några jämförelser i övrigt. Men jag kollade på Paris här om veckan. Och de har ju han den där Danilo som, vad fan är han på plan? Men det var exakt den jag var. Sen när de inte har bollen så står han bara framför. Och direkt när de får bollen kommer Verratti och de här killarna i mitten. Då går han ut och ställer sig på en kant. Det var egentligen, så gjorde jag i 6,5 år i Ryssland egentligen. Och det behövs kanske det också i vissa lag när man behöver någon form av balans.
Så... Men det här kompromisslösa duellspelet och lungorna och arbetskapaciteten, det fanns alltid, även under ungdomsåren och första senioråren.
Ja, ja, det kom ju framförallt för jag var en riktig lirare, för så var jag ju storväxt, och så kom jag upp i A-laget och min första träning var på en sån här skolplan, så här, riktigt dålig gräsplan. Och då var min stora idol då, Anders Karlsbogård, han spelade i Kongala i division 2, då var jag 13 eller 14. Det första han gjorde var att skicka ut mig på löparbanorna, och då fattade jag så, okej, nu får jag ändra någonting här, det här går inte. Och då,
men du
då
kände också lite goals.
Ja, precis, och då blev jag, det var tufft, och då visste jag så här, okej, nu måste jag lägga om strategin här och bli lite hårdare och tuffare, och då, det togs emot bra och det gick bra framförallt, jag fick börja spela och sådär. Och när jag väl kom upp i Blåvitts A-lag då var det ju den jag la till med, och sen var jag ju tvungen att anpassa mig och bli forward, och det var ändå rätt lugnt eftersom jag, när jag var väldigt ung då hade jag ju varit en lirare som jag sa innan, gjorde mycket mål och så, och då kunde jag på något sätt plocka med det upp i A-laget sen, och ja, vi var ju ett bra lag också, då gör man oftast mål.
Jag tänker att det måste ha funnits då en frustration, om du nu än idag sitter med liksom självinsikten att jag kanske aldrig passade så bra i 4-4-2, att du inte fick den landslagskarriär du kanske skulle ha haft om det hade funnits ett tremannamittfält.
Ja, men så kan man ju se på det om man vill. Liksom. Jag väljer ju att se på det att jag bara var rätt dålig när jag fick chansen. Men absolut, jag tror att jag hade haft en större chans att hävda mig om vi hade spelat på ett liknande sätt som vi gjorde i Ryssland när jag och Rasmus spelade där ihop, om vi säger så. Den typen av spel. Sen så var ju vi spelförande där, ska man ha med sig också. I Sverige många gånger var man ju inte alltid spelförande när man möter Tyskland bort, och så de matcherna hade vi inte i Ryssland, det är klart. När vi åkte och spelade Champions League och så här, då fick vi pisk utav helvete, och då stod jag där ändå i balansrollen och gjorde det fel.
Ja, jag minns ändå matcher mot både Manchester City och Real Madrid när du liksom verkligen tävlade på de bästas nivå.
Ja, absolut. Men då var det också innan de här bortamålsreglerna som jag tycker om att de har tagit bort, när de bara kom och hämtade en poäng för att de visste att de slaktade en på hemmaplan sen. Det är väldigt skönt att den är borttagen, tycker jag.
Okej. Okay. Ja, den aspekten får man väl väga in då. Men du gjorde ju ett par fina matcher i Champions League mot absolut bästa motstånd.
Ja, så var det.
Om du sluter dina ögon och tänker på dig själv som fotbollsspelare, vilken tröja har du på dig då?
Ja, men det är nog Blåvitt ändå, det tycker jag.
Det är Blåvitt?
Ja.
För eller emot VAR?
Emot.
Så tydliga svar på de här frågorna, vilket jag tycker är bra. Det är många som håller på så här, jo men det är bra på ett sätt.
Jo, men jag fattar men ju också att det är bra på jättemånga sätt, men jag hatar det.
Det är nästan läge för superproducent Kim att lägga in Tobbe Husseins svar här.
Ja, men ofan.
Hans jävla...
Bengalfrågan och den här.
Ett kryss två, Tobbe.
Hans å ena sidan och andra sidan harang kring Pyro och VAR. Det var en sällan skådad jävla djungel han gav sig in i.
Han tog en timme ner på Livedal, alltså, få ur han någonting.
Jag poddar med honom häromdagen. Madröm.
Ja. Du är lite ambivalent här.
Nej, alltså egentligen inte. Blir det tillåtet så kör. Men nu när det inte är det så tycker jag att man får hålla sig inom lagens gränser.
Liksom. Så du är emot?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mot pyroteknik.
Nej, det sa jag inte heller, utan
du är för pyroteknik.
Nej, det sa jag inte heller.
Varför Olivedal egentligen? Har du varit där?
Nej, jag har inte varit där. Jag har aldrig varit där, ska jag säga.
Ah, okay.
Vem från fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med?
Jimmy Bullard.
Oh, bra svar.
Eller?
Ruskigt bra svar.
Jag har hört en bra historia om han peggade upp i foajén på ett hotell. när de har haft lagfest och skickade bollen rätt in i glashissen. Vet inte om det stämmer.
Alltså en golfboll. Och
nej, men han peggade upp.
Ja. Nej, Jimmy Bullard, för er som inte vet vem det är, han spelade i Wigan och Hull och var han som stod för den här klassiska målgesten när Hull då under tränaren Phil Brown fick en utskällning i paus bortom mot Manchester City, där då tränaren höll kvar alla spelare ute på plan och skällde ut dem inför öppna ridåer. Det tog Jimmy Bullard fasta på, så nästa match när de gjorde mål så samlade han alla spelare runt sig själv och så iklädde han sig rollen som Phil Brown och skällde ut dem som en målgest.
Underbart. Otroligt. Dock tveksam om man dricker vin.
Nej, det är en bärs kille.
Ja. Jo, men han kan också hälla i sig lite vin om det är så att det är vin det bjuds på. Så ja. Känns det också.
Men det är väl favorit på att Jimmy Bullard tycker att vin är lite feminint.
Ja, men jag tror så här, amaronevin får man ge till honom, tror jag. Något kryddigt, starkt, nästan glöggigt amaronevin.
Favoritarena?
Bernabeu.
Mäktigaste numret du har i din telefonbok?
Joakim Hild.
Gud.
Ja, ja, men från gamla speltider.
Ja, jag har inte ens telefonen här. Jag vet inte.
Har du Zlatans nummer?
Nej, det fått jag. Det fått jag. Jag har... vad fan nummer har jag? Jag har inte så många. Eller jo, jag har många nummer, men det är så här... Nej, jag har fan inget bra, tror jag inte.
Du har han som sköter listan på Park Lane.
Det är ju ett mäktigt nummer.
Jag säger det.
Hey. Under våran prime så ringde vi inte, vi bara kom dit.
Okej, det var det deppigaste svaret hittills.
Ja, mörkt.
Bästa spelare som du har spelat mot?
Toni Kroos. Tyckte jag var fortfarande, vilken fantastisk spelare. Det gick inte att ta bollen. Lite som Zlatan, fast inte så stark, men hela tiden. Om man kommer i pressbanan, då spelar han på ett touch. Och gick du inte in, då vände han om. Nej, det gick inte att ta bollen.
Bästa spelare du har spelat med?
Zlatan.
Bästa tränare du har haft?
Ja, Slutski i CSKA gillade jag.
Det känns som din, alltså, ni hade en fin relation.
Ja, otrolig relation.
Rak och tydlig.
Fortfarande. Ja, nej, men han var nog snarare tvärtom. Det var nog den, när jag kom till Ryssland så hade man sådana... Ja, lite vad man blivit iproppad när man var liten. Mycket stämde givetvis. Men framförallt så tänkte man att den här tränaren kommer att vara sjuk i huvudet. Det var liksom den inställningen man gick in. Så var det världens nallebjörn. Mm. Hur mjuk som helst. Visste liksom. Ja, men genuint intresserad av alla. Liksom, en Tommy Söderberg fast ryss. Mm. Det var verkligen så.
En rysk Tommy Söderberg.
Ja, omöjlig att tycka illa om. Han var genuin rätt igenom, ända in i märgen.
Jag tycker han ser liksom så ut också egentligen, Slutski.
Ja.
Liksom, en stor nallebjörn.
Vilket är det bästa lag som ditt lag har spelat mot?
Bayern München, när de hade Ribéry och Robben på varsin kant.
När de var prime liksom.
Ja, och Dante och Boateng stod inne på våran plan, alltså så här 20 meter in och var den sista liksom, och Neuer stod i halva plan, ja. Och då, man orkade inte sparka bollen.
Neuer Mitzel i cirkel så tryckte upp sina.
Och du var där med CSK då, eller var det AZ eller?
Nej, det var CSK då, ja. Då slog sig till, det är viktigt att vi håller undan första 15, tror jag, så här, 2-0 efter 6 minuter. Nattsvart.
Får mig att tänka på när Mattias Concha gästade den här podden och fick samma fråga. Och då så sa han att ja, men jag gick 69 minuter mot Robben och vi låg under med 6-0 och då bytte de ut Robben och då kom Ribéry in. Då var det tungt att vara ytterback i Bochum. Okej, då har jag 21 kvar nu då. Nu kommer Ribéry in, är lite sugen. Vilken spelare är den mest underskattade som du stött på? Här tänker jag spontant att du om någon vet hur jävla bra Rasmus Elm var,
ja.
Sett till, ja. Hur lite erkänd han ändå är i det större perspektivet i Sverige.
Ja, det var ju givetvis, hans toppar var ju helt otroliga och de fick jag ju vara med och uppleva i både i AZ och i CSKA.
Vad stack ut i topparna, i hans egenskaper?
Nej, men det var alltså... Så smart liksom. Och så hade han ju tillslaget också. Så han, och så var han, det tror man inte. Han var otroligt stark. Och så där, han var gubbtjurig redan vid 20. Han blev förbannad. Mm. Och så där. Och, men det är också en spelare som jag kan tycka många gånger kanske inte riktigt passade in i ett 4-4-2. Utan han var regissören på ett tremanna mittfält. Där vi kunde liksom tiki-tacos emellan. Jag var ju, hämtade ju bollen till honom.
8 typ.
Ja, han kunde vara allt möjligt. Ja. Han gjorde ju lite vad han ville när vi spelade. Det var så här, jag skulle hämta bollen till honom. Mm. Och så bestämmer han vad vi gör. Det var liksom, han var quarterbacken vad vi än spelade. Och så här, jag skodde ju med på hans karriär. Jag fick ju bara fick åka med där ett tag. Så det var fantastiskt. Och, ja. Vad säger man? Första parkett hela tiden till han. Och det är lite synd att han liksom inte fick den karriären som jag tror han hade i sig. Men, ja.
Vad hade han i sig, tror du? Alltså topplag?
Ja, det hade han ju. Alltså rent kvalitetsmässigt. Sen så skulle han väl, vet jag väl inte om han hade velat det. För han är ju inte speciell som person. Men han var ju, gillade ju tryggheten. Jag tror det var mycket där. För han kom till Ryssland också. För att jag redan var där. Och att vi kände varandra länge sedan innan. Och hade kamperat ihop och sådär. Men visst, hade du bara tagit rent kvalitetsmässigt. Så hade han nog kunnat spela vad som helst nästan. Det var en gång mot City. När vi, då hade han varit skadad i 2 månader och sånt där. Och tränaren hade bara med han för skojs skull. Och så var vi så jävla dåliga. För totalt överkörda. Så kastade de in honom. Och då kommer jag ihåg att han hade lekstuga med Silva och Yaya Touré. Och de var snurrade med. Och nära att vända matchen på egen hand. Mm.
Jag tänker också när han då vände tillbaka till Kalmar. Så var det lite som du berättade om hur det måste varit för Zlatan. Vissa år när han kom till landslaget från klubbadresserna han vanligtvis var i. Alltså Rasmus Elm på Guldfågeln i Kalmar sista säsongerna. Han slog såna jävla passningar. Men så var det så här. om någon bara hade fattat att här kan man också trä in bollen. Här kan man också springa. Om nu någon bara fattar det. Fattar att ni har en jävla världsspelare på det där mittfältet. Men det springer runt såna jävla stolpskott där uppe. Och är liksom alldeles för dåliga bara.
Ja, nej. Visst är det så. Visst är det så.
Hur ser er relation ut idag? Med tanke på att ni ändå gjorde så stora delar av era karriärer ihop.
Han bor ju för det första i Kalmar, så den blir lite lidande av det. Det är ju mitt ute ingenstans, det vet ju alla som har varit där. Jättefin stad. 1, X, 2 Tobbe nu. Jag vill inte ha för mycket hat från Kalmar. Nej, men vi pratar då och då. Det gör vi faktiskt. Ja.
Vad gör Rasmus idag?
Han är ass till Rydström.
Mm. Ja, känns också som en match made in heaven faktiskt. Mm. De två ihop.
Mm. Ja, nej, men det är hela vägen till 9:e platsen i år. Det kommer de säkert göra bra.
Finns det någon spelare som har fått ett jävla erkännande som du aldrig riktigt sett storheten i?
Oj.
Som du tycker är lite överskattad?
Oh.
Och du behöver ju inte svinga mot någon 22-åring allsvenska. Jag fattar det, utan det här, du kan ju liksom sparka uppåt här.
Pontus har ju nu liksom selekterat bort 3 stycken landslagsspelare som han har spelat med som han tycker är lite överskattade. De kan inte säga Albin, nej, jag kan inte säga.
Nej, men jag tycker väl
vi mötte Bonne, jag kan inte säga för nära.
Vi mötte United några gånger.
Känns som att det kommer sluta med Tobbe sen där.
Ja, nej, Tobbe han genomgick någon slags sån metamorfos när han kom till Blåvitt. När han var någon jävla ytter och kom och skulle vara skön till en början. Och sen blev han faktiskt en fantastisk anfallare. Mm. Den såg jag inte komma.
Nej, jag tycker fan Tobbe sen, han kategoriserade sig snarare in i underskattad hyllan.
Ja, nästan så. För att först var han överskattad och sen blev han nog underskattad.
Det ska jag nog säga båda de två jag nämnde också, både Albin och Ponne.
Du var på väg mot Manchester United.
Ja, precis. Och det var väl rätt många i deras lag som jag kände när vi spelade mot dem. Det var ju inte deras, om de är dåliga nu så är det ju ingenting mot vad de var under Mourinho eller på så här. Men då tog de i alla fall någon titel här och där. Men det var nästan så att så här, de här är ju lika bra eller dåliga som oss. Och det var nästan hela laget. Ja, Wayne Rooney var ju bra och stack ut, men då var han lite på ålderns höst också. Så nej. Hela det laget där, då var ju Schweinsteiger riktigt trött också, ska jag säga. Så han kunde ju knappt gå. Han var ju en skicklig spelare, men så här, ja. Nej, men det var ju nästan så. Alltså, det var som att ha ställt ut honom bara liksom och, jag vet inte, skickat igen någonting. För
det här skulle ju absolut kunna liksom få vingar. Pontus Wernbloom säger efter karriären, Bastian Schweinsteiger, most overrated player I've ever faced.
Nej, gillar jag.
Hoppas vi får internationell spridning.
Absolut, jag aldrig gillar Schweinsteiger själv. Får de med det citatet också. Sa på svenska programledare att
det kommer aldrig nå.
Men det kommer ner som liksom, för att förstärka det här. De höll ett resonemang kring Schweinsteiger.
Tysklands Fredrik Pavlidis sitter inte och knackar ett headlinesvep imorgon tisdag där det står att Thomas Wilbacher,
ja, programledare
också, tyckte att Bastian Schweinsteiger
nej,
var
men
dålig.
Rubriken är ju där, men så förstärker de ju med det citatet. Så att nej, det är en ruskigt överskattad fotbollsspelare. Det håller jag med om.
Okej. Finns det något specifikt i din karriär som du ångrar eller som du fortfarande grämer dig över?
Nej, inte som jag kan påverka själv, tror jag inte. Hälsen är skadan. Och så här, i efterhand så borde jag väl bara ha slutat när jag drog hälsenan. Men det är lätt att vara efterklok.
Men under din långa karriär, det har gått så bra så där. Vad är det för typ av klubbar du har tackat nej till? Eller som har tackat nej, men som har legat på bordet? Vilka ligor? Finns det någon ligor du önskar spela i?
Nej, mitt så här som jag alltid har resonerat, och där är ju alla, gör ju alla som de vill, men jag var alltid så här, när CSKA kom så var det no-brainer för mig. Då hade du ingen varit i Ryssland. Wallerstedt blev väl bort jaga därifrån någon gång i 10 år innan. Alltså.
Skansen.
Det är Jonas Wahlqvist.
Jaha, ja.
Jonas Wallerstedt, det var liksom en så här, en bra säsong gör han 7 mål i Norrköping och en dålig säsong gör han 5.
Ja, pålitlig anfallare.
Ja. Han sparkar in hörner som dimper ner och blir lite liksom flipperspel i boxen. Då står han på rätt plats.
De nickar han in.
Nej, precis.
De rakar han in.
Ja, nej, vad var vi nu?
Jo, det var no brainer
just det,
för dig.
Ja, just det. Nej, precis. Så visst, jag hade väl lite anbud från i Premier League bland annat. Men då är det så här, då ska jag husera i botten av tabellen. Och den pressen som det innebär, den är inte så särskilt rolig. Och,
i förhållande till att vara favorit i CSKA Moskva.
Ja, men jag resonerar alltid så. Det är bättre att jag blir utspelad av Manchester City i Champions League än i ligan och, liksom, och vinner en och annan titel. Och visst, man får åka och möta Krylja Sovetov i mars. Mm. Men någonstans så har du lite silverware med dig hemma i alla fall. Och det var så jag resonerade hela tiden. Och det var lite samma, inte när jag valde PAOK, för då, de hade väl det bästa kontraktet på längd och sådär som jag ändå tyckte. Men även det här att, ja, gå till Italien kanske. Och, men då är du där nere och spelar med kniven på strupen. Kan man njuta ut?
Men har du haft livet? Italien på bordet?
Ja.
Vad har du haft för klubbar då?
Cagliari heter de så? Cagliari.
Ja, Cagliari.
Cagliari.
Bra. Men då schysst är att du säger ja när han säger Cagliari. Heter de så? Ja, Cagliari.
Jo,
ja. Jo, men det var därför just jag kollade på Cagliari. Thomas.
Ja. Ja, Cagliari var intresserad.
Ja, när det begav sig. Det är ju länge sedan nu. Men då var det så här, nej. Då är det roligare att gå till Grekland. Ja, slåss om titeln där och ja.
Typ allt samma pengar ändå, eller?
Ja, och så var det ju längre kontrakt och allt det där. Så jag alltid, det är så jag har resonerat genom min karriär och sen. Det var länge så. Topp-topp-klubbar givetvis.
Sista frågan då på faktarutan. Premiär idag.
Oj.
Numera får man svara Messi eller Ronaldo. Så frågan är enkel. Vem är världens bästa fotbollsspelare idag? Tidigare under 5,5 år Toto Balotto så har frågan varit om du inte får svara Messi eller Ronaldo, vem är världens bästa fotbollsspelare? Men nu är ju båda
de är utanför topp 5.
Alltså de är så pass mycket på retur att vill man liksom sticka ut hakan och svara Messi eller Ronaldo så gör får det. Man göra det.
Ja, alla kommer ju dit till slut där de är nu. Det är så jäkla konstigt, men vem som är bäst just nu av dem?
Ja, nej. Vem är världens bästa fotbollsspelare? Du får svara vem du vill. Men nu får man även...
Nu drar jag med. Då är jag helt med.
Nu gick hissen hela vägen upp.
Nu jävla händer det grejer. Vi har ju suttit här en stund nu. Vem är det bästa? Jag säger nog Lewandowski ändå.
Han är ju tvåa på den presumtiva, subjektiva, objektiva Toto Ballon-listan i mars.
Är appen öppen?
Nej, på gång. Den är på gång. Vi jobbar på det.
Det går bra för er.
Alltså det är världens enklaste app också. Men det viktiga är att alla ni amatörer kan få gå in och tycka. Och så får ni en egen lista.
Härligt.
Ja. Toto Balotto är återigen sponsrade av mäktiga Myrkvist. Våra absoluta favoriter när det kommer till snygga handgjorda skor av högsta kvalitet. Dessutom utan några mellanhänder, vilket gör att Myrkvist kan erbjuda ett riktigt, riktigt bra pris på sina kvalitetsskor. Materialet kommer från Europas finaste garverier och skorna görs för hand i Portugal. Är det inte något som känns ruskigt rätt med att riktigt snygga skor görs för hand i just Portugal. Jag tycker verkligen det. Men viktigt att komma ihåg också nu när det är vår och gatorna börjar sopas. Myrkvist gör inte bara kostymskor, utan det finns dessutom tvärsnygga sneakers redo att möta primaveran med. Myrkvist brukar inte vanligtvis göra speciellt många reor, eller för den delen ha rabattkoder. Men precis som förra året, lagom till våren, sommaren och de stundande festtiderna, så gör de ett undantag för oss. Detta är exklusivt i Toto. Från och med att du hör detta till den sista match, alltså månaden ut, är det 200 kronor rabatt på vilka skor du än köper med koden TOTO22. TOTO22. Och för er som bor i Stockholm eller har vägarna förbi huvudstaden, så finns Myrkvist i Moodgallerian. Och där kan man också då säga att man har lyssnat på Toto. Säg koden TOTO22. Annars är det myrkvist.se som gäller. Det funkar hur bra som helst. Vi säger stort tack till Myrkvist för att ni är med och möjliggör Toto Balotto, och för att ni ger oss en sån exklusiv kod på era feta kvalitetsskor. Stort tack!
Yeah! Gänget, vi är sponsrade av Celsius. Och tror det eller ej, men de har gjort det igen! Jajamensan, de har släppt en ny succésmak. Vad heter den här då? Vad är det ni ska hålla utkik efter ute i butikerna? Tropical! Men det är sparkling starfruit och pineapple som ger dig energi hela våren och såklart också genom hela sommaren. Just nu har vi också en tävling på vår Instagram, så kika gärna in där. Där kan man vinna ett flak av den här nya goda tropical-smaken som bara känns som sommar, sol och Miami Vice. Är ni med? Ja, för det antar jag att ni är. Förutom flaket så tävlar vi också ut allsvenska matchbiljetter, där man kan få ta med sig två polare. Så all anledning finns det att gå in på vårt Instagram. Men framförallt, hörni, testa Tropical. Känn smaken av Miami Vice. Sommar, sol. Ah. Hörrni, vi är sponsrade av Betsson, och det är ju lite av Betsson-tider nu. Det är raketer som ska skapas när Sverige spelar viktiga fotbollsmatcher. Mot Polen så har vi såklart hittat en trippel i matchen. Ni hittar den på våra sociala medier. Vi ska kalibrera den ett extra varv innan vi släpper ut den. Man måste vara 18 år och stödlinjen.se gäller om man har problem med spel. Och ni vet ju var den här kommer ligga sen. Ni som inte ens orkar gå in på våra sociala medier och kolla vad det är för trippel. Ja, men ni hittar den under godbitar, boostade odds på betsson.com. Vi säger stort tack. Ciao!
Det var faktarutan. Jag har bara några korta nedslag ytterligare innan vi stänger butiken. Det blev 5 ligatitlar, 7 cuptitlar, 51 A-landskamper. Ändå så tycker jag att du aldrig riktigt fick det där liksom solklara, stora erkännandet nationellt. Delar du den känslan?
Ja, så kan det vara. Fan, nu låter jag ju som Tobbe hela tiden. Det ska inte göra. Nej, men så är det ju, och det har väl att göra med att jag aldrig var bra i landslaget, tror jag.
Det är så enkelt, alltså att det styr väldigt mycket hur hela Sverige ser på en.
Ja, det gör det. I och med det intresset som är runt omkring landslaget, så tycker jag att det är ju det som någonstans avgör hur svenska folket ser på det.
Men jag tror att så här, det är några parametrar, det är absolut kanske den största parametern, eller det är den största parametern för att bli folkkär. Men sen också vilken liga man spelar i. Alltså, har du gjort helt okej i Sunderland i 2 år, då räcker det ganska långt liksom, så där. Kommer du som Sebastian Larsson upp i Arsenals ungdomslag, amen, då blir du liksom omfamnad i ett anglofiland som Sverige.
Men Sebastian Larsson är väl ett alldeles ypperligt exempel.
Kolla på Albin Ekdal som har spelat i Italien typ hela sitt liv. Alltså nu har ju han vunnit folkets kärlek genom landslaget. Men hade han inte spelat liksom mer som du i landslaget, så tror jag inte att han hade vunnit folkets kärlek på samma sätt.
Nej, det tror inte jag heller.
Nej, och det jag skulle säga om Sebastian Larsson var ju det att under väldigt lång tid så hade han har väl en ligacupvinst med Birmingham, och sen så tog han det där SM-guldet med AIK 2018. Det är ju vad han har vunnit i sin karriär, men som Thomas inne på, han huserade i Premier League, den överlägset mest tittade internationella ligan i Sverige, i så pass många år att jag tror att liksom folk, det väger tyngre än att man som i ditt fall vinner ryska ligan 3 gånger, man vinner grekiska ligan, man spelar Champions League. Alltså, för jag menar, parallellt med alla de där åren i Premier League så var det inte så att Sebastian Larsson i 10 års tid slaktade i landslaget, utan det var ju mot slutet här under Janne som han fick en jävla liksom bärande rutinerad roll. Men jag kommer ihåg att jag själv stod på läktaren i EM 2016 och skrek liksom byt ut Sebastian Larsson. Nu! Helst i fjol! Och det var ju ingen ny känsla direkt. Så att, nej, det är väl som du säger, att landslaget, det kan gå fort i hur liksom aktien går upp eller ner.
Ja, det definierar ju lite ens, alltså synen på en, tror jag.
Men hur är du i Göteborg? Alltså?
Nej, men där är det väl, nu blir det väl definieras väl synen lite av det man gjorde i slutet, och det var inte så jävla mycket.
Ja, men det så där blir, det är ganska intressant att ja, men SM-guldhjälte, stor supporter till klubben. För det där har jag sett i andra, jag brukar alltid dra Cristiano Lucarelli-exemplet, kommer tillbaka för inga pengar i Serie B, skjuter upp Livorno i Serie A, vinner skytteligan i Serie A, men folk är mest sura på honom. Liksom så här, för att man känner nästan att det är en polare på något sätt. Och han är så extremt stark, som du har också till Göteborg, lokal förankring. Ja, men då kollar man. Du är inte bättre än din senaste match för dem, för supporterna.
Nej, precis. Och det är väl klart att kraven på en när man kommer utifrån och så här, de var ju orimliga. Om jag bara...
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Jag går till mig själv. Men sen fattar jag dem också. De ska ju vara där såklart. Alltså, det är ju någonstans det som man gör att jag kan leva på fotbollen också, om man ska ha det, om man liksom, ja, ser lite nyktert på det. Och jag har alltid gillat det, och visst, nu blev det inte bra. Men det var ju aldrig tanke. Tanken var ju att det skulle bli skytteliga vinst och Lucarelli.
Ja, men du säger här, med facit i hand så kanske du aldrig ens borde ha vänt tillbaka till planen i Blåvitt. Och jag minns det ändå som ganska oväntat när du satt på ett liksom, kontrakt som sträckte sig över 2021. När du och Jakob Johansson valde att liksom avsluta samtidigt mitt under sommaren. Var det liksom Johan Mjällby-läge att det gick inte? Eller var det mer att du kände själv att det kanske går, fast på en nivå som inte är värdig någon här? Det finns bara förlorare om jag ska harva runt här och vara 50%.
Nej, för min del var det så här, det gick inte längre. För det var en operation som var tvungen till, och då skulle det ta 1,5 år. Och det, jag lär inte vara pickigare om jag var dålig innan. Så lär jag inte vara bättre om 1,5 år, eller ja, 1 år eller vad kan jag ta. Så det var så här. Men det som egentligen, det slutgiltiga beslutet kom ju någon gång när jag gick ut på träningen och drog vaden i kvadden när jag stod stilla i princip. Så där, okej, jag gick upp till Håkans kontor och sa, nu är det slut.
Nu är det över.
Där.
När vaden går stilla stående i kvadden, då vet man, ja, då är det över.
Och alla bara garvar, vad fan är med han? Linka ut där.
Men det var ju varför jag drog upp Johan Mjällby där. Han berättade ju att han gjorde ju samma sak efter många år utomlands, så vände han ju tillbaka till AIK, och så fick han det där tifot på Norra Stå, och så var det allsvensk premiär mot Gävle, och så gjorde han 45 minuter knä, ben mot ben i knät, alltså allt brosk var borta, alltså det var liksom en smärta som han kunde inte resa sig upp från bänken i omklädningsrummet, att han visste att jag får kriga in de här 45 minuterna bara för att ha liksom gjort comebacken, men det går inte. Det går inte längre.
Nej, jag var väl så dum att jag trodde någonstans att det skulle gå när jag flyttade hem. För jag var ändå så här, visst, jag fick ju inte vara med. Jag var ju persona non grata i Grekland. De ville ju bara bli av med, liksom. Dra, bara dra.
För att du kostar för mycket pengar sett till,
ja,
vad du,
alltså mer eller mindre. De hade ju gett upp på mig. Alltså, ja. Där har de ju köpt in lite nya, goa mittfältare. Och det är klart, då var man ju, man var inte ens påtänkt. Som tur var fick jag ju vara med och träna.
Hur tydliga var de mot dig att de ville ha bort dig?
otroligt tydlig. Jag tror inte man kan vara mer tydlig.
Men kan du ge oss ett exempel på hur det här togs uttryck?
Ja, jag satt i, jag tror, i 9 timmar i telefon med presidenten sista veckan. Där jag pratade kanske 10 minuter och resten var att spy galla på mig.
Bara för att du då självmant skulle känna att jag lämnar. Jag, alltså...
Det är ju så de gör. Alltså, det är ju inte unikt för mig. Jag hade bara en jävla tur att det är någonstans att jag kunde hålla mig så länge. Att det var första gången jag fick erfarenhet när jag var 32-33. Tänk de som får den behandlingen om de är 19-20 och kommer ut. Då är det inte så jävla tufft att stå på sig. Jag var ju
typ alla svenskar som går till Belgien.
Ja, alla de, och alla kommer ju hem rätt snabbt. Ja. Nej, men det, där behöver man ju ha lite skinn på näsan. Och med tanke på att det var en rådande pandemi också då, så satt ju min kära agent Carl Fager hemma och tyckte nog det var rätt gött att inte behöva åka ner och ta det i kriget. Så jag satt ju där själv med dem och nej, jag var tvungen att vara rätt hård och till slut löste det ju sig.
Men är det sådana tider och sådana erfarenheter som får en att inse att det kanske inte är så ofta och så många gånger man under sin karriär faktiskt knyter riktiga relationer med människor, utan att det är business. Man måste förhålla sig till varandra väldigt liksom, ja, men neutralt.
Ja, precis.
För det de gör mot dig där, det är väl bara liksom klubbledning mot en spelare som de får ut väldigt lite av sett till hur mycket han kostar.
Handelsvara.
Exakt.
Ja, men det är ju det man är. Och så här, jag har skrivit under på det här. Jag gillar ju hela, jag vet ju att det är så här det funkar.
Så du tog ingenting personligt liksom?
Nej, noll. Där är jag en gås. För jag vet ju samtidigt då när jag skriver på kontraktet, då är jag ju den bästa spelaren som någonsin har köpts in hos dem. Jag är ju kung. Jag kan ju be om toppsviten på hotellet. Allt är perfekt. Men det kan ändras väldigt snabbt. Och jag var så här, jag har skrivit under på det. Jag vet hur det fungerar. Och ja, det är en dans man gör med varandra. Och jag tycker inte att det var orättvist. Men jag förstår ju att de hade ju pungat in massa pengar på mig. Och att jag skulle vara bra för dem. Och det var jag inte. Utan jag var mest skadad. Och det är klart att de vill inte sitta där och betala för en gammal 33-åring som bara är skadad. Däremot så luras man ju lite då, för där och då trodde jag ändå, jag fick ju vara med och träna. Och det kändes bra, det kändes också okej många gånger i Blåvitt när jag väl kom hem på träningarna. Men så när man väl får testa då ute på match, så har du inte spelat på 2-3 år. Och du märker att fan, planen är ju större än den är på träning. Då, jag hade fortfarande gjort mig bra på en träning i en kvadrat i Blåvitt utan problem, och om 5 år också. Det är jag rätt säker med att säga, men just på stor plan gick det inte, det gick för snabbt för mig. Den gamla traktorn hade svårt att vända.
Ja, men det vet jag bara senast här nu under åttondelsrundan. Jag tror att det var PSG-Real-matchen, eller Real-PSG-matchen. Så sa Kim det till Mick Lustig i Champions League-studion, alltså under matchen, när vi satt och kollade på den. Så tog han ut någon sekvens och sa att när jag ser det där, då, alltså, då känner jag i hela min kropp att det där är en annan fotboll än den jag spelade och gjorde mig gällande i. Jag har ingen chans att liksom se mig själv vara en del av den där fotbollen, för det går för snabbt.
Ja, nej, jag tror att han har helt rätt i det. Liksom, vi var en annan tid, ska man säga, men framförallt så hade jag nog, visst, man hade kunnat gömma undan mig säkert på något sätt, men så skicklig var jag ju aldrig som spelare. Jag behövde ju ha min energi, jag behövde ju vara ute på träningarna. Vissa kan säkert gömmas undan och vara lite som vi pratade om Dick Axelsson här, att han är bra i och med att han kan stå där och slå passningar i powerplay, för att du är riktigt skicklig på någonting. Jag hade ju min energi och det där, och får jag inte ut den, ja, det var inte så jävla mycket kvar. Det,
ja, men som Pirlo sent på karriären kunde ändå hävda sig för att han var skyddad av 2 spelare runt honom, och han kunde liksom slå sina bollar och vara snabb i tanken.
Exakt, och det där var ju aldrig jag, och det får man ju ärligt säga.
Vi har denna vecka återigen med oss Frilansfinans, som gör det möjligt att fakturera utan eget bolag. Glöm all administration. Glöm momsbetalning. Glöm momsinbetalningar. Glöm mankemanget som det är att driva ett eget bolag. För det är ju så att ta steget och våga starta eget, det innebär en väldigt, väldigt stor utmaning. Och därför tvekar många. Det känns för riskabelt. Och vad är det egentligen som säger att vardagen blir roligare om man startar eget egentligen? Frilansfinans gör det möjligt att fakturera utan eget företag. Det är liksom grundbulten här. Och en sak som jag tycker är viktig i allt det här, som alltså har drivit eget bolag och gjort på olika sätt, det är att man ofta som egenföretagare hamnar i en ganska stor gyttja i att hålla på med all administration. Och jag gick ofta omkring med ganska stor ångest också över momsinbetalningar, ligga sent, ofta fick man påminnelser. och kände liksom att jag vill ju lägga tiden på att driva Toto Balotto och göra det bättre. Inte sitta med den här ångesten och ja, men all den tid och all den energi som det faktiskt tar att driva ett eget bolag. Hos Frilans Finans är det väldigt enkelt att vara egenanställd och man är dessutom försäkrad. Alltså behöver man inte oroa sig över att vara otrygg på jobbet eller om man gör ett extra gig. Och så får man, lyssna nu, lön skattad och klar av Frilans Finans inom 5 dagar. Frilans Finans är lite som Benzema, va? Man behöver inte oroa sig när han är ute på planen. Det löser sig liksom. Precis så ska du känna för Frilans Finans i ditt frilansande. Läs mer på frilansfinans.se och testa det här. Det är riktigt, riktigt bra. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Nu går det ju en ny framtid till mötes. Ny på Betsson som sagt, som ambassadör där. Det är ganska så starka rykten också om att du är en jävla liksom, finanstalang och har näsa för investeringar och startups och sådär. Vad ligger det för sanning i det?
Ingen alls skulle jag säga. Det är mer att jag har intresserat mig för det. Jag vet inte om jag är så skicklig, men nej. Man har problemet med många i mitt förra skrå då, och jag själv, som jag har gjort genom alla tider, det är att du lejer bort allting såklart. Du skickar ju det och jag ska spela fotboll och det är svinbra. Och nu så här efterhand så är det ju inte alltid det. Så det är väl någonstans där jag försöker hitta rätt i min eget och försöka bli så self-made som man bara kan bli där på den fronten. Utan, ja. Det finns folk som skor sig på en överallt och man får försöka få bort det där även ifall de jag jobbar med har varit bra och sådär. Men jag tror att gör jag det själv så slipper jag att ligga sömnlös på nätterna.
Men så vad är ambitionen med de närmsta åren? Vad vill du göra?
Nej, ambitionen är väl att jag ska kunna bli självgående just på min egen ekonomi. Starta upp lite grejer i stan och framförallt det jag går med i ska jag vara med i själv och inte göras åt mig från någon som tycker att här ska du gå med och så får de en liten slant vid sidan av eller en kickback på
något som du verkligen vill göra.
Ja, exakt. Så nu har jag ju både tiden och ja, ambitionen att hitta lite grejer, och jag har grejer sedan innan så jag blir mer aktiv, så det är roligt.
Är det något speciellt område där du vill investera själv, där du har lite passion till och med?
Ja, alltså nu är jag ju med i ett investmentbolag inom industri. Svintråkigt såklart, men mekanismerna är rätt roliga. Hur man värderar bolag och lite sådär. Så man lär sig rätt mycket.
Det blir ingen kvartersrestaurang, Nya Olivedal.
Jag är ju inte som Tobbe och köper en restaurang och ett fotbollslag. Jag tror att det är dåliga investeringar.
Ser du dig hitta tillbaka till fotbollsplanen och fotbollsverksamheten på något sätt?
Inte på någon tränarnivå eller spelarnivå överhuvudtaget. Den dörren är stängd för alltid.
Oj, ja. Det var tydligt.
Ja.
Varför är du så övertygad?
Nej, det tar för mycket tid och alldeles för mycket tid. Och framförallt tränarna har ju ett väldigt otacksamt jobb, kan jag tycka. Ibland när laget vinner så är det spelarna som är bra, och när de torskar så är det tränarna som ryker. Sen så blir de givetvis duktigt premierade för det, men jag känner inte att jag behöver det, och jag känner inte att det är någonting som, jag tror inte jag är bra på att leda en grupp på det sättet heller, jag är ingen taktiker för den delen. Utan...
Men gillar du att gå på fotboll?
Det gör jag.
Och kolla på fotboll?
Ja, det tycker jag är roligt.
Kanske där det blir då?
Ja, jag tittar på fotboll framförallt, det gör vi alltid, du går med ett gäng kompisar och lite barn och sådär, så de får vara där och skrika och skråla lite, och nej, det är svinbra.
Och kolla på ungdomsfotboll, det är kul.
Ja, det är roligt, ja. Där är jag.
Men du är ju glimrigt in som tränare.
Är det verkligen det?
Ja, det är fantastiskt.
Ja, nej, absolut inte tränare. Nej, noll pedagogik på mig. Alltså. Det går inte.
Din grabb fick ju ett grönt kort. Då åkte han på en hurring.
Ja, det var så. Och nu var han tillbaka i helgen och fick nästan ett rött. De kan ju inte få det, men det hade blivit.
Ja.
Då stod jag bara smålog för mig själv.
Jag måste bara liksom avslutningsvis, den delen i mig kittlar när jag sitter här med någon som jag tänker har så jävla många bra anekdoter och roliga minnen från sin karriär som du tänker har. Alltså, har du någon sån här superstory som du kan bjuda på?
Nej, vi var ju en gång i Ryssland.
Tänk att jag visste att vi skulle till Ryssland.
Ja,
man blir aldrig, man blir aldrig besviken. Anekdoterna från Ryssland är härliga.
Ja, man blir aldrig besviken. Nej, men då, det så här, då ringde klubben och de sa egentligen aldrig, vi behövde aldrig göra någonting där. Det var inte som när man var i landslaget att man behövde göra media. Så det var så här, vill du prata med? Nej. Då var det lugnt. Ja, men du måste prata med han här typ. Ja, men han är med oss. Då hade de någon så här på hotell. Så det var någon. Men så sa de, vi har ett fans som vill prata med dig, som vill träffa dig. Jag bara, okej, fast det, nej. Jag kommer inte åka och ta en fika med någon. Men det är jättekonstigt liksom. För det första så vet jag ju språksvårigheterna och sådär. Nej, du måste gå och träffa henne. Det är ett vitt. Ja. Till slut, ja visst, ge mig en jävla tröja då, för att åka ner till han och ta en femma snabbt. Så går jag ner och så... Och så går jag ner till fiket, för jag bestämmer nära mig själv så att det kan gå snabbt. Springer ner där, han har med sin pojk och det, ja, han chitchattar och berättar och grejer. Och så är plötsligt han upp en stor jävla grej, liksom en artefakt. Jag bara, okej. Och så står jag där med min tröja, för det var någonstans där vi skulle säga hej då. Så sa han, den här är inte det, den har jag köpt på auktion i Europa. Ja. Okej, okay. Och så står jag där med tröjan och jag tänker så här, ska jag verkligen ge henne jävla... Och så öppnar han den och det är så här, stort jävla halsband, krimskram, så här. Ja.
Ryskt, vulgärt.
Ja.
Ortodoxt.
Ja, fast det var liksom med svensk text. Vad fan är det här? Okej. Okay. Ja, tack så mycket då. Så, vad ska jag göra med ett halsband? Jag är från Kungälv liksom. Vad fan ska jag göra med ett halsband till? Ja. Går hem och så jag ser att den ändå... Det är en gammal...
Det är från Kungälv. Vad ska jag göra med ett halsband?
Blir lynchad om jag tar på mig det här,
ja,
i Kungälv.
Ja, men det går inte att ha på sig. Jag tror inte att de här riktigt coola rapparna på 90-talet hade kunnat bära dem med värdighet.
Om man är skeptisk till huruvida Dogge hade burit upp det, då vet man att det är för liksom, vräkigt.
Inte ens Tupac.
Nej. Och så kommer jag hem och så får googla vad det här är. Så googlar jag till slut då, så här, svärdsorden. Och så, ja visst. Och så bara ser jag så här. Nu måste jag ju ta reda på vilket år. Och så börjar jag kolla så här. Goebbels har fått det. Jag bara, vad fan är detta? Tänkte så här, okej, det här är, vad fan är det? Nazistrelik man har fått på sig här nu. Ja, nej. Nej, så fick jag ju så tänkte jag googla snabbt och vad fan får jag reda på mer här, så till slut av Buskovski heter det, så ja du ser, jag var tvungen att googla. Det är inte så att jag har jättemycket konst och sånt hemma, så det är inget som behöver knacka på dörren, för det finns inget att sno. Och då kommer vi fram till att det var inte Goebbels halsband, men det var ju någon annan gubbe där i alla fall, så då, ja.
Men alltså det låter som att det är ändå värt en del.
Ja, jag vet inte, de värderade det rätt bra, tror jag. Vi behöver inte säga det, men det var ju inte miljoner, men det var ju värderat. Och där skickade jag på en sån där tröja från shoppen. Liksom.
Otrolig grej att ge bort.
Verkligen.
Ja, vad konstigt.
Undrar om han har ångrat det då? Måste han väl ha gjort?
Förmodligen. Kan du inte, om det blir, det är väl klart att det blir en till säsong av Antikrundan. Men kan du inte... men kan du inte skicka någon med det till Antikrundans nästa säsong?
Vi ska skicka Pontus till Antikrundan med någon jävla...
Men Limpan kan ju...
Limpan får ta den.
Limpan går ju dit med Goebbels halsbandet.
Ja, det är ett Goebbels halsband.
Vad vet du om det här? Det är Pontus Wernbloms, den gamla fotbollsspelaren. Det ska ha tillhört Josef Goebbels.
Det är ändå en hyfsat oväntad ägarlista på det. Alltså.
Verkligen.
Och så står liksom Ann Lundberg och Karl Moser där. Okej, ja. Och så, 800 000 är det värderat. Då vill man se Limpans ansiktsuttryck. Nej, men underbart. Jag tycker väl att vi börjar bli klara, va, Thomas?
Absolut, så är det jävla mysigt. Nästan 90 minuter, Pontus Wernbloom. Vi får säga lycka till framöver då med framförallt investeringar, och man ser ju fram emot affärsmannen Pontus Wernbloms resa.
Ja, tusen tack för att jag fick komma, kille.
Underbart. Kort bara, stämmer ryktet att det var bar till självkostnadspris på ert bröllop?
Nej.
Nej?
Det var fri bar.
Ja, men...
Går ett rykte?
Nej, för helvete. Det tror jag inte. Det skulle vara frugan som har gått in och jag ser inte upp det. Nej, det kan det inte ha varit. Nej, för helvete. Varför då? Säger jag att jag är generös i början av avsnittet också?
Ja, visst.
Nej, det stämmer inte.
Ja, men bra. Då har vi ju dementerat. Då har vi slagit fast det en gång för alla. Underbart.
Vem har spridit det här jävla ryktet?
Jag tror det är Fribben.
Vem?
Friberg.
Han var för fan inte ens där.
Nej, men du vet rykten.
Kanske därför.
Ja, jag ska ringa han sen.
Kanske därför. Fick inte en inbjudan.
Ja, exakt.
Planterar han ryktet bitter, om att det var bitter, bar till självkostnadspris.
Jävla gris.
Fina mörka blickar
där. Ja, vi bor ju för fan i princip grannar och jävla gris.
Du får kliva över där.
Fan vad bra han är fortfarande.
Ja, det är faktiskt bra. Alltså också så här.
Där kan vi prata allsvenskans mest underskattade spelare.
Allsvenskans Toni Kroos.
Nej. Mer Pirlo när han är trött. Då. Okay. Du vet, när han går ut och är lite skön. Nej. Han är grym.
Toni Kroos är ju inte underskattad.
Nej, okej då.
Men Friberg är väldigt underskattad. Hörru du, återigen, stort jävla tack för att du kom hit och gästade oss. Lycka till med återstoden av 2022. Det här var jävligt roligt och uppfriskande tycker jag.
Ja, vi syns bort hos Betsson och hittar på roliga grejer.
Det gör vi.
Och så hoppas vi som sagt att ni i morgon kväll, tisdag alltså, kan se Sverige spela en direktavgörande VM-playoff-final mot Polen. Är det så att vi brände mot Tjeckien, ja, då är väl livet piss ett tag till, men det går i alla fall att titta på de avgörande VM-playoff-finalerna, förmodligen mellan Portugal och Italien på C-more. Så att, har ni inte ett C-more-abonnemang, skaffa det. Men det är torsdag när vi spelar in det här, så då jobbar vi fortfarande den svenska VM-drömmen. Vi hörs i alla fall på onsdag morgon efter de här matcherna, oavsett vad.
Jag är också ganska säker på att om vi har gått den här finalen så har vi en raket bort hos Betsson. Och då kanske jag och Pontus gör det. Det kan ju vara en grej, eller hur Pontus?
Det tycker jag.
Ja.
Bra, vi hörs snart igen. Ta hand om varandra. Ciao tutti. Nej, för fan. Pontus, ja, du ska ju såklart få bestämma avslutslåt. Som alla våra gäster får göra. Vilken låt går vi ut på?
Vi går, fy fan vad pajigt säger snart skinnigt på sig då, men den är fan bra.
Det är väl ett kanonval.
Ja, det tycker jag.
Superbra. Härligt, då blir det Joel Alme här. Och så hörs vi snart igen. Ciao tutti. Ciao tutti.
När vi går genom staden, över broar och torg, med doft av salt ifrån haven, minns vi glädje och sorg. Och vi minns första gången när änglarna sjöng, hur vårsolen värmde och vintern var glömd. Och när vi kastar våra tomma glas, finns det alltid någon med hjärtat kvar. För du hav och himmel står denna stad. Vi såg hur du haltade, vi såg hur du sprang med tårar på kinden och hjärtat i brand. Med längtan i bröstet du stod där och sa, snart skiner Poseidon och Blåvitt står kvar. När vi kastar våra tomma glas, finns det alltid någon med hjärtat kvar. För du hav och himmel står.